Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the supermarket, you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Sillypodden tillbaka. Det är fredag den 13:e otursdagen, men vi får hoppas att vi är något mer tursamma här i poddstudion. Makoto Asahir heter jag, tillbaka här nu i programledarstolen efter en frånvaro. Därifrån får tacka Filip Lindfors som hoppat in här under några OS-veckor och skött min frånvaro föredömligt, så att säga. Vi börjar hoppa ner väldigt mycket från ordinarie programledare Patrik Syk, flera steg här nu, men så är det. Snart kommer väl Syk tillbaka också förr eller senare när hans semester tar slut. Någon som är tillbaka däremot, det är ju Babylona Kosravi. Välkommen tillbaka till Sillypoddvärmen.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bara bra, tack. Fortfarande ledig ett par dagar till.
Underbart, men kommer in här ändå. Vi ska ju prata bland annat lite interrelaterat här. Kanske inte lika roligt i och för sig, men det är en annan sak. Det kommer vi till då. Och Felix Thornberg, dessutom här också tillbaka. Hur är läget med dig?
Ja, det är bra som alltid när det är Sillypod på G. Så tagget är på topp. Europa, fotbollen är på G och nu kör vi helt enkelt.
Ja, serierna börjar ju faktiskt ikväll.
Ja, precis. Det följer vi med stor spänning. Det är ju precis nu i lindan av säsongerna som man är som mest intresserad och det fortfarande känns lite öppet. Det är då man lägger ner de extra timmarna för att kolla på matcherna.
Ja, det jag ser fram emot, Valencia Getafe ikväll, Pepe Bordalas första match i Valencia mot Getafe. Finns alla möjligheter till väldigt många kort i den matchen. Ska bli otroligt spännande att följa den. Och Brentford Arsenal såklart också. Men samtidigt som vi sitter här och pratar upp det som komma skall i helgen, så har Lionel Messi börjat träna med Paris Saint-Germain. Ja, vi ska sluta prata Messi förr eller senare, men för en stund i alla fall får vi ligga kvar i den här chocken som man ändå har över att den här övergången faktiskt har skett. Och kanske största chocken är ju att se bilderna på Lionel Messi och Sergio Ramos. Dessa liksom ärkefiender genom åren, vart ärkefiender decennier i princip. Ja, de står där och kramas och har det mysigt på PSG:s träningsanläggning. Hur reagerar du på bilderna, Babi, på Messi Ramos där och när han dök upp i PSG-lokalerna?
Alltså det var ju lite av en, jag vet inte om man får säga så, men det var ju lite av en mindfuck att se dem tillsammans efter så här många år, när man har sett dem på alltså, den rivaliteten under så lång tid. Den är ju känd som en konstant. Så bara det att se Ramos någon annanstans i Real och så en plötsligt annan lagkamrat med Messi, det var surrealistiskt.
Det finns ju lite uppgifter också på att Sergio Ramos då ändå ska ha tagit det här väldigt positivt att Messi kommer. Han la ju ut en skämtsam sociala medier-poster där han skrev att ja, vem hade kunnat tro att vi skulle sitta här liksom med bilder på deras tröjor i PSG-shoppen. Och finns uppgifter på att han ska ha erbjudit Lionel Messi att faktiskt bo hemma hos Sergio Ramos familj i början. Nej, innan han liksom hittade ett hem.
Ja, istället för jag tror du ska säga att han hade erbjudit honom nummer 4-tröjan istället.
Ja, det hade varit något också. Neymar erbjöd ju nummer 10. Men den tackade ju Messi nej till och tog sin gamla 30 istället. Jag vet inte om man ser det som en sorts föryngring i huvudet där, att han går tillbaka till 30-numret han slog igenom med. Men det hade ju varit intressant också om Messi hade tackat ja till erbjudandet att bo hemma med liksom Sergio Ramos familj på 4 barn och sen dra dit Messi och Matteo och hela gänget dit. Det hade ju varit
liksom jättestora hunden.
Ja, hunden också, just det. Sergio Ramos har ju ganska, jag vet inte hur hans nya lya ser ut i Paris liksom och så vidare, men
liten lär den ju inte vara.
Nej, men det hade ju varit väldigt bra material för en dokusåpa.
Ja, 100%. Amazon är där och kör på exklusiva rättigheter.
Ja, det hade de gjort.
Jag skulle ju följa.
Ja, jag hade också tittat, utan tvekan. Det ska jag ändå, det ska jag inte sticka under stol med att man hade ju tittat på den dokusåpan på Messi och Ramos familjer under samma tak. Det hade varit en intressant krock, verkligen. Welcome to the dark side, Lionel Messi. Lite den känslan får man ju av det.
Ja, exakt. Man har ju fortfarande inte riktigt hunnit landa i detta. Ett som vi är inne på med Ramos och Messi samma dag. Två fantastiska spelare med fantastiska karriärer och en fantastisk rivalitet. Dessutom, man minns ju de klassiska bilderna när, ja, när de höll på att bråka i olika klassiker och trampade på händer och liknande. Jag menar, Ramos var ju någonstans talismanen för Real Madrid i den här, när den här rivaliteten var som allra värst någonstans i början av 10-talet, och Messi var ju den självskrivna stjärnan i Barcelona. Men att se dem tillsammans nu, det ska bli spännande, det ska det faktiskt bli. Och man kan väl någonstans förstå att rivalitet åt sidan, så är nog Ramos ganska glad att få lov att spela med världens bästa fotbollsspelare genom alla tider, Lionel Messi.
Alltså, men däremot så undrar man ju, kommer han få spela med Kylian Mbappé? Mm. För alla har ju pratat om Neymar, Messi, Mbappé, trion där framme. Men det sägs ju att Kylian Mbappé inte har någon lust att spela med Lionel Messi, att han har lust att lämna klubben för Real Madrid. Och det var ju väldigt mycket snack att ta när han inte hade likat alla bilder från PSG:s officiella konto. Så hade ju någon, jag vet inte vilken tidning det var, som hade sammanställt antalet likes från spelarna på PSG:s liksom tweets, där då Neymar och Ramos hade likat allt som hade med Messi att göra. Däremot hade Kylian Mbappé likat noll bilder, och då var det ju uppenbart att han kommer ju dra då. Mm. Men nu la han ju ut en post i slutet, han välkomnar Messi och kramar om honom på träningsanläggningen. Men samtidigt kommer det uppgifter om att Real Madrid nu ska försöka buda 1,2 miljarder. Vet inte vart de har fått de pengarna ifrån, hur de har lyckats skrämla ihop det. Men det sägs i alla fall det. Om man inte får det godkänt, då kommer man vänta till nästa sommar och få honom gratis. När då, enligt flera medier, Cristiano Ronaldo ska plockas in som Kylian Mbappé-ersättare.
Oj.
Och det här är ju ändå uppgifter som har dykt upp lite här nu, att det här är PSG:s plan, att de ska sammanföra Cristiano Ronaldo och Lionel Messi till nästa sommar. Och ja, spontana reaktioner på det.
Ja, ifall vi diskuterade hur PSG fick ihop ekonomin och löneposter när de plockar in Messi, så blir inte diskussionen direkt svalare. Ifall det skulle bli så att man även får in en Cristiano Ronaldo på ett hörn där, det ska väl mycket till för att det ska bli så. Men ja, oavsett hur man vänder och vrider på det, så går det ju inte annat än att det får det att kittla lite när man tänker tanken Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar i samma anfall. Det känns ju bara som något årets lag på FIFA, som någon 17-årig liksom grabb i sitt pojkrum och slängt ihop. Och
det gör det väl redan nu?
Ja, i och för sig. Men det känns ju extra kryddstarkt med en Cristiano Ronaldo i mixen.
Ja, fast alltså, på något sätt, om den swappen sker, att man byter ut Mbappé mot Ronaldo, då går man ju faktiskt, med all respekt, att Cristiano Ronaldo gjort genom liksom, den är en av världens genom tiderna bästa på sin position, absolut. Men idag så är ju det en något av liksom ett nerköp. Att byta ut Kylian Mbappé, som har framtiden till skillnad från de här, och ersätta honom med Ronaldo, då känns det som att det här inte längre är ett projekt som ska byggas för att vinna Champions League-titlar eller vara liksom det på sikt framgångsrikt, utan det är för att lägga en stor fet smäll här och nu. Vi får väl se vad som ligger i det, men man får följa Mbappé-historien och ta till fram tills tiden tickar ut för transferfönstret och han blir kvar och Real Madrid spelar med Gareth Bale istället. Han har fått ett nytt tröjnummer.
Ja, just det. 50, va?
Nej, han hade ju 30 eller 50. Han hade väl något sånt i en träningsmatch, men nu har han ju faktiskt fått ett registrerat nummer. Nu minns inte jag i huvudet om det var 16 eller 18 är han har fått. Nummer 18 har Gareth Bale fått.
Bänkvärmar energi.
Vi kommer in på det där med Real Madrid-tröjnummer lite, för det finns en intressant aspekt i de här numren som har släppts här av Real Madrid nu, som talar för en annan flytt därifrån. Inte för Gareth Bale, men för en annan spelare. Men innan det så måste vi väl bara behandla den stora övergången som skett sedan vi spelade in senast. Romelu Lukaku är klar för Chelsea igen då. 115 miljoner pund. Ganska mycket pengar, men för en väldigt, väldigt bra forward. Hela den här historien dök ju upp lite från ingenstans egentligen, med Lukaku som först ville vara kvar, sa han. men sen ändra sig i Babylona. Kan du ta oss igenom hur det här har gått till?
Ja, alltså Lukaku har ju spenderat hela sommaren med att posta på sociala medier om att han trivs så bra i Milano, och det är mitt hem, kungen av Milano och så vidare, har han ju utnämnt sig själv till. Och sen då så började det framkomma att Pastorello och hans agent var i snack med Chelsea under sommaren, liksom, samtidigt som han postade liksom, att jag är tillbaka hemma och så vidare. Så förhandlade ju dem, Pastorello och Marina, om en återkomst för Lukaku till Chelsea. Och när sen budet kom till Inter så hade ju Lukaku redan kommit överens om de personliga då, villkoren i kontraktet. Så då är det ju också svårt för en klubb som Inter att tacka nej, alltså när det kommer ett sånt bud. Också för att spelaren faktiskt vill iväg. Det hade varit en annan sak om man inte var intresserad, för man har ju tackat nej till tidigare bud på just Lukaku, som man såg som den personen att bygga kring ytterligare. Jag menar, vi pratar om, förutom den tillför på planen, så har det varit en enorm ledargestalt också utanför. Så det är förvirrat nu, och det är många fans som är nästan sårade över hela den här grejen, just på grund av sättet han har uttryckt sig. Men nu är det också rätt enkelt att säga att det finns ett mönster här. Det här var laget jag höll på som barn. Men han har ju kört in i United, Chelsea, Inter.
Fast alltså, Chelsea finns det väl ändå någon viss... Alltså, han har ju ändå spelat där. Det var där han på något sätt tog sina liksom, första fotbollssteg. Sen tycker jag ändå att på något sätt Chelsea kommer någorlunda billigt undan. Med liksom att man hyllar den här övergången. Absolut en jättefin övergång. De får verkligen en världsklass striker. Men det är ju Manchester United och Paul Pogba all over again. Mm. Egentligen. Alltså i grunden att man köper en spelare för den summan. Rekordsumma för att vara Chelsea. För en enorm prislapp tycker jag. Så jag förstår ju varför Inter säljer.
Alltså varför skulle de inte sälja? Det här är den största övergången som man har haft i Serie A. Jag menar, han blir otroligt svår att ersätta nu, eftersom den här övergången kommer så sent i augusti. Hade han och hans agent pratat med klubben där efter att Conte försvann och sagt att vi är ute efter något annat nu, liksom Chelsea, vi pratar med dem, de har vunnit Champions League, jag vill testa något annat. Då hade man ju varit mer förberedda och kunnat kanske börjat liksom sondera terrängen för andra anfaller för att ersätta honom. Nu blir det ju, alltså, säsongen börjar nästa vecka. Ja. Så att det blir svårt, men absolut. Men det här är ju egentligen en megamiss av Chelsea med tanke på hur man har gjort förut och att man faktiskt har haft spelaren.
Hur är det med Lautaro då? För det har ju pratats lite om honom också, bland annat om Tottenham har ju dykt upp som ett lag som ska vara intresserade. Ja, men faktiskt, de dök väl upp där i någon form.
Jo, alltså, men det är ju Tottenham och det är Arsenal. Jag kan, liksom, det har ju inte känts som trovärdig alternativ i det avseendet.
Nej.
Just för att han alltid har sagt att han trivs väldigt bra i klubben, vilket de flesta spelare säger, men även att agenterna har varit tydliga med att vi ska försöka hitta en överenskommelse med Inter. Han vill stanna kvar. Och nu blir det ju liksom att han får ju en större roll nu. Han har ju stått lite i skuggan av Lukaku. Nu blir det ju han som blir fixstjärnan där i anfallet. Så att det blir väl liksom ett ytterligare steg för honom.
Mm. Ja, det går ju inte att de ska släppa både Lukaku och Lautaro.
Nej, det är ju inte schysst mot Inzaghi.
Nej, exakt.
Och det är väl det som är jobbigast, tror jag, också för Inzaghi. Att du signar och du vet att Hakimi ska bort. Och sen försvinner det med Lukaku. Det är tufft alltså.
Ja.
Men Hakimi verkar ju få en ersättare nu i Denzel Dumfries. Vad säger du om det?
Ja, Dumfries är ju där och ska signa kontraktet nu i Milano, såg jag i sociala medieflödena. Det är väl alltså, alla efter Hakimi kommer vara ett nedköp. Det finns ju ingen som är lika bra och ingen som Inter skulle ha råd att få in liksom. Dumfries är ju en vettig värvning, bättre än förväntat skulle jag säga. Jag var ju rädd att det skulle bli någon överprisad latsare eller någonting som skulle glida in. Så Dumfries är ju definitivt intressant. Enda frågetecknet där är väl det faktum att han inte lirat i ett 3-5-2 förutom de här matcherna i EM.
Ja.
Så att han är väl inte helt hundra på den positionen, men han är ju stor, han är snabb, ingen superteknik. Men det känns ju som att får du in ja, men frisparkar och inlägg och så kan han komma från andra stolpen och trycka in någon boll och så. Och defensivt är han ju helt ok, så att det bättre än förväntat skulle jag vilja säga där. Sen får man väl se vad Raiola ska skeppa in då också, för att han har ordnat den här bilen.
Finns det inte någon slags rädsla också för att Dumfries ska vara en klassisk mästerskapsbluff?
Jo, men samtidigt så har man ju, menar man har Dalbert och Lazaro också i truppen, så att menar man är ju van vid att åka på de här minorna.
Ja, de vet hur de ska hantera sina mästerskapsbluffar.
Ja, men lite så. Jag menar, för man hade ju Joao Mario i 6 år också. Så
just att, det! Ni blev van med dem nyss, va?
Japp.
Det var ju den härvan där med Benfica och Sporting.
Ja, just det. Det var ju den härvan. Hela den historien. Ni som undrar hur vi pratar om får backa tillbaka några avsnitt där vi avhandlade Joao Mario härvan. Kan slänga in en fråga här också. Nu hoppar jag tillbaka till Lautaro, men Dennis Gunnar frågar alltså, inte för att han tror att det kommer ske, men skulle ändå vara intressant att höra Babylonas tankar om hur Lautaro skulle passa in i Arsenal och Premier League. Är han bra nog att direkt gå in och lyfta laget? Skulle han kunna lyfta ett Arsenal om, säg, Arsenal skulle betala 65-70 miljoner pund för honom rakt av här?
Jag tror faktiskt det. Lautaro internationellt är fortfarande lite underskattad, men det är en otroligt hårt jobbande anfallare som missar kanske lite framåt, just för att han har fått jobba så hårt defensivt under Conte. Men han är teknisk, låg tyngdpunkt, jobbig att möta för att han är uppe och pressar konstant. Och en vass avslutare, så att jag tror definitivt att han har gjort det bra i Premier League.
Det är ju fler lag som letar nior i Premier League. Nu har ju Chelsea löst sin med Lukaku här. Det ska bli spännande att se hur de formerar det med, när de har Timo Werner och Kai Havertz och så vidare och Mason Mount och allting.
Kan man inte försöka skeppa Timo Werner någonstans? Känns det inte som att den där bara har varit jobbig?
Vart då då?
Ja, men det är väl det. Den lönen han sitter på så är ju svår. Men jag tänker liksom, ska Lukaku in där också? I och för sig presterar inte Lukaku första 3 matcherna på säsongen, så han känner ju till tidningarna där liksom. Det kommer bli tufft.
Men säg att de formerar i någon form av 4-2-3-1 då. Och du har Kanté och Jorginho som sittande. Du väljer att spela Werner på en kant, du spelar Mason Mount i mitten, Kai Havertz eller Pulisic eller vad det nu är. Du har Werner, Pulisic, Havertz som roterar där på de där tre. Du spelar Lukaku som centertank. Förhoppningsvis då inte som någon immobil centertank, utan att han faktiskt får den här kreativa friheten och liksom ansvaret han hade i Inter, för jag tycker att det är ett slöseri av fotbollsspelare om de använder dem på samma sätt som de gjorde United till exempel. Så jag hoppas verkligen att Tuchel har en idé för det här och verkligen tänker liksom plocka in honom och få honom liksom inkorporerad i anfallsspelet på ett helt annat sätt än vad vi sett honom i Premier League tidigare.
Det känns ju som att Tuchel tycker ju om Werner. Åtminstone på ett personligt plan. Nej,
de
men,
är ju tyskar.
Ja, exakt. Det känns som att de har någon slags speciell relation då han ömmar för sin mållösa, hårt arbetande anfallare.
Som kommer till fruktansvärt mycket lägen. Ja, det är det som han kommer till fruktansvärt mycket lägen och gör mycket nytta på så sätt. Det är bara att han måste hitta någon form av skärpa och någon form av självförtroende framför mål.
Men det kanske kommer i och med Lukaku också, som drar på sig en del uppmärksamhet av försvararna och så. Sen är ju han ofta bra på att hitta sina anfallskollegor, så att jag tänker att det borde ju kunna lossna för Werner.
Det finns ju ett tydligt mönster i Lukakus karriär också. Det är ju varannan klubb fantastisk, varannan klubb klappkast. Nej, det var hårt. Det var jättehårt, men under förväntan.
Alltså, nu har inte jag liksom exakta Anderlecht, ordningen.
Chelsea, Everton, United, Inter. Och sen nu kommer det bli dåligt i Chelsea igen. Det är ju det mönstret.
Fast han var ju bra första året i United. Alltså han,
ja, fast totalt sett i transfersumman och allt, så var det ju inte en jättelyckad värvning.
Nej, det var det ju inte, absolut. Nej. Vilket också skälet till att han gick och få till Inter. Men han har ju lyft sig där. Så frågan är hur hans psyke pallar eventuella motgångar i England. För att det känns som att det kan bli sån där onda cirkeln att
ändå så väljer han att alltid återvända till England.
Alltså, det där tycker jag är så tråkigt. Bara sluta gå till England. Det går ju så bra i Inter. Det har vunnit ligan. Du har chans att bygga någonting väldigt liksom stort.
Ja, men han dubblar ju sin lön också. Och
ja, det är sant.
Med de som har vunnit Champions League. Alltså, någonstans är det så här, ja, jag kan väl förstå att det är enorma summor pengar. Det är svårt att tacka nej. Och sen vill du väl hävda dig igen. Det vill visa, jag är inte den där spelaren som ni trodde. Jag är inte den där snubben med dålig första touch och chock och allt vad det är.
Ja, men den aspekten finns ju också att visa att nej, jag är inte en immobil dyrare version av liksom Olivier Giroud.
Exakt.
Det är ju lite det han vill visa nu. Även om han köps som en ersättare till Olivier Giroud på pappret, men det är en helt annan sak.
Det är mycket han ska välja att fokusera på det här liksom klassiska. Nu ska jag motbevisa mina kritiker. Kan inte bara vara en fantastisk fotbollsspelare i en miljö där han tillåts vara en fantastisk fotbollsspelare och faktiskt kan vara en fantastisk fotbollsspelare?
Ja, det kan man fråga Harry Kane också. Ja, om vi ska gå över till honom. Nej, Kane fattar man ju varför han vill lämna på att han vill vinna titlar, så att säga. Det är ju inne för stora fotbollsspelare idag att man snarare vill gå någonstans för att vinna titlar än att ta klubben man är i för att vinna titlar. Det är väl
ett försökt.
Övergående trend som vi har haft där. Men Manchester City har i alla fall inte gett upp på Harry Kane, det där ville komma till. De ska då, enligt bland annat Fabrizio Romano, förbereda ett bud på 150 miljoner euro för denna engelska landslagsanfallare och talisman från Tottenham. Han som alltså strejkade från träningar, eller i alla fall inte var där i början, och sen så verkar det ha varit ändå liksom någorlunda positiva samtal, men han är väldigt tydlig med att han vill bort från det här Nuno Espirito Santo-projektet en gång för alla. Vad säger vi? Sitter jag ju uppenbarligen pengarna för att lägga 150 miljoner euro på Harry Kane, även om de redan spenderat en miljard på Jack Relish. Det känns det ju som, och FFP gäller ju bara för vissa klubbar tydligen, så att det löser de ju på något sätt. Men frågan är,
så länge det inte är klubbar som är en statsmarketingmaskin, så är
det är det.
Lugnt.
Så att ekonomiskt kan man bara lita på att de löser det där säkert med sina advokater och så vidare. Men är det värt 150 miljoner euro för Harry Kane för dem idag?
Ja.
Du tycker det?
Säger jag. Man har ju väntat hela fönstret på att City ska plocka in den här nian efter Aguero lämnade klubben, och vi kan väl slå fast att som det ser ut nu så är inte Gabriel Jesus gubben man kan lita på till 100% under en hel säsong att leverera de här 25 målen som krävs för att man ska ha det riktigt slagkraftiga laget som kan både utmana om en Premier League-titel och en Champions League-titel. Harry Kane kan vara den gubben, och 150 miljoner pund för City ser jag som en piss i havet i sammanhanget.
Ja, alltså 28 år. Ja, det, 28 år höll jag på att återupprepa där lite så här, att det är väldigt mycket pengar, men ja, absolut. Jag förstår ju varför, och jag vet att en klubb som City med den ekonomin de har och de musklerna de har, de kan peka på en spelare oavsett ålder och oavsett kontraktslängd. Han ska vi ha, vi betalar det som krävs för att få honom. Mm. Och såklart, det hade varit en superförstärkning för dem. Jag vet inte, vad säger du, Babylona?
Men jag håller nog med om att det är väl klart att de ska försöka plocka honom. Jag menar, de behöver ju den här nian. Och Kane är ju bättre än Jesus. Kommer ju leverera mer framåt. Alltså just som nia. Så att jag förstår definitivt att de gör det, men där är det också så här, det börjar bli tight med tid. Vem ska Tottenham plocka in och ersätta
Lautaro
Kane framåt?
Men det skiter ju det värsta är att det är ju den kedjeeffekten som kommer att ske. Ja. Om de får Kane-pengar så kommer de börja titta på anfallare, och tittar de antagligen på Lautaro som är det bästa alternativet som teoretiskt sett går att köpa i och med Inters inställning till att sälja spelare.
Ja, fast jag tror inte att man kommer sälja fler nu av de här större. Man har ju löst den här paniken med likviditeten i och med försäljningen av Hakimi egentligen. Så att inte ens Lukaku var ju tänkt att säljas. Så att det är ju inte den här den jättejobbiga situationen just nu. Nästa sommar är en annan fråga.
Det är inte Lazio-läge med andra ord.
Det är inte Lazio-läge just nu, men även om det är svårt nu för flera klubbar i Italien på grund av dålig likviditet. Man har gått enormt mycket minus under de här åren utan publik, och man har inte fått samma stöd av staten som man har fått i exempelvis England. Så.
Just det här Lazio-situationen, du kan väl berätta lite vad det är som pågår där. Det är väl någon sorts, jag vet inte vad man ska kalla det, Barcelona-light-situation, men det är i alla fall en situation där man har spelare som man inte får registrera inför säsongen väl?
Ja, nej, men Barcelona Light förklarar läget ganska bra. Sarri har ju signat för Lazio, och så har man då plockat in Felipe Anderson igen. Du har Hisai Kamenovic, Romero från Mallorca som tränar med klubben sedan flera veckor. Men man har inte registrerat några kontrakt än hos ligan på grund av likviditetsproblem. Man får helt enkelt inte regga dem än. Och det skulle väl också förklara kanske alla rykten om Korea, för säljer man Korea för en då Tito vill väl ha en 40 miljoner euro för honom. Då kan man ju lösa det här likviditetsproblemet nu och direkt börja registrera allihop. Jag menar, Radu sägs ha förlängt och inte heller det kontraktet tror jag är reggat.
Men det är ju helt sanslöst egentligen att vi sitter i en sån sits där alltså sydeuropeiska klubbarna har problem att registrera sina spelare. Alltså Barcelona sitter ju här nu att de tänker att vi kommer kunna regga Depay och Eric Garcia till premiären, men vi väntar med att regga Kun Agüero till november som han ändå är skadad. Så att då behöver de inte liksom tänka på den kostnaden. Det är den nivån. Och vi satt ändå här och lurades allihopa att ja, men Lionel Messi kommer ju vara kvar. Vi borde ju liksom, man borde ju ha förstått på långt innan. Det borde inte varit en chock när det kom att...
Man kunde ju inte tro att det var så illa. Alltså man förstår att det var illa, liksom, hur kan ni inte ha räknat på Messi? Liksom? Hur kan ni inte ha, jag menar, hur kan ni ligga på 115%?
Fast det här har vi vetat om. Det här har vi vetat om innan också, men man tänkte att de på något sätt kommer kunna lösa det. Och det är väl
Att man dribblar runt det.
Ja, att de kommer kunna dribbla runt det med lite lån och så vidare, och att man tänkte att Laporta faktiskt inte bara hittade på att vi kommer kunna behålla Lionel Messi. Och det är ju här man då undrar, om man ska vara lite konspiratorisk, jag minns inte om jag sagt det här förut, men att Laporta visste mycket väl om att det här skulle ske.
Det känns som att någon borde vetat om det, med tanke på som du säger, det fanns,
alltså, han
det fanns
kan inte ha
miljontals flaggor på vägen.
Han kan inte ha kommit till det här kontoret och bara tittat på liksom böcker och bara, oh shit, det var så här illa. Han måste ju ha förstått det innan.
Men ifall vi säljer alla spelare mycket. Och så har vi två spelare till säsongen drar igång igen, så har vi Messi, så har vi eventuellt en målvakt och så,
det är Messi
och så tar vi det därifrån. Ja. Exakt. Messi och Pjanic, då har vi det liga vinnande
laget. Fast Pjanic vill ju hem. Eller han vill till Juventus, sägs det ju i alla fall.
Han vill ju det.
Ja, han insåg att det var inte så kul i Barcelona. Han fick inte så mycket speltid. Han var inte så omtyckt där och inte så önskad från början heller. Så han vill tillbaka till Turin, men Juventus sitter ju och förhandlar om en annan mittfältare, nämligen Manuel Locatelli. Denna EM-succé får man väl kalla honom, även om han kanske svalnade lite från det här gruppspelet senare. Så
han blev ju bänkad.
Exakt, det var det jag menade med att han svalnade. Han blev bänkad, punkt.
Hårt.
Ja, vad säger vi? Alltså, jag tycker det är en kanonvärvning dock, om Juventus verkligen får igenom det här.
Mm. De lär ju få igenom det. Där handlar det väl mer om att Sassuolo vill ha 35 miljoner euro för honom totalt, medan Juventus är fast på en 10 miljoner euro under där någonstans. Så jag antar att man sitter och förhandlar om hur man ska ge cash för just den här säsongen. Det lär väl bli en deal liknande det med Chiesa, där det är lån på 2 år och sen obligatoriskt köp, så splittar man det på något sätt. Och jag antar att man löser det även här. Man har ju bra relation till Sassuolo sen innan, och spelaren vill ju bara till Juventus om han ska dra.
Har vi stängt Skamacka-spåret till Juventus?
Just nu, ja. Eftersom de, jag tänker så här, eftersom de är mest ute efter en mittfältare, vad det verkar, med alla röster också kring Pjanic och så också. Skamacka är intressant där, nästan som man vill plocka in hans pappa. Han gick ju lös på Romas träningsanläggning med baseballträ.
Vänta, va?
För att då, han har ju varit involverad i Romas ungdomslag eller någonting. För, och så var de skyldiga honom pengar, och så dyker han upp med ett baseballträ och börjar veva mot bilar och grejer. Så det är en otrolig karaktär, och Skamacka sägs ju vara en Balotelli fast med mindre talang, så att det här är, man vill ju se honom i en större klubb.
Vad man inte vill ha, en Balotelli med mindre talang i sin klubb.
Nej, det vill man ju inte. Nej. Men det är otrolig karaktär, tänker jag, med pappa och allt vad det är kring, så att det kan ju bli väldigt spännande.
Ja, då måste jag fråga mig, varför satt de hela vintern och skulle ha honom för? Vad vill Juventus på med då? Nu är ju Paratici borta.
Ung italienare. Man brukar ju kunna formera såna här spelare i Juventus ändå. Man brukar vara ganska bra på att tysta ner allt som händer kring och liksom få dem att rätta sig i ledet någonstans.
Nej, fjärde Toro Vidal funkade ju också där.
Ja, men han funkade ju också där. Men han smällde ju visst ett par bilar då och då på fyllan. Men liksom han var ju väldigt bra där.
Så länge levererade på plan, det var lite den.
Det slutar ju ändå på någon slags pluskonto där.
Ja, men alltså, han var ju väldigt bra på planen. Så att det är så här, visst, det var härligt utanför. Men så länge han levererade var det ju lugnt.
Med sammanfattning, Skamacka, inte bara en stöka. Han är dessutom inte speciellt bra.
Så han är väl helt OK. Det är inte den här som man bara blir helt till sig över. Det är ingen Vlahovic som man tycker liksom att man blir... Man mår liksom jättebra när man sitter och tittar och bara tänker, fan vilken spelare, han kan bli hur bra som helst. Ska Macka, kan man bli en okej Serie A-anfallare säger jag nu, och så kommer han bara ösa in mål kommande säsong.
Vlahovic är han som Atletico vill ha, va?
Ja, Atletico och väldigt många andra. Ung Fiorentina-anfallare har varit väldigt, väldigt bra i Viola. Så att det, där sägs ju att Atletico var redo att bjuda 60 miljoner euro och även slänga in någon spelare i dealen. Men där sägs ju Comiso, den fantastiska amerikansk-italienska presidenten där, att han vill förlänga med Vlahovic och hoppas väl på en att han tar ytterligare ett steg i år då, så man kan sälja ännu dyrare.
Det känns ju nästan rimligt att göra, att gå på det liksom, att om du verkligen får en genombrottssäsong till här och liksom höjer dig ännu ett snäpp, så att man får lite den här, vad ska man säga, Sergej-statusen som han hade när han skulle kunna gå för som mest. Sen har ju Sergej droppat.
Blev det ingenting med det ju.
Nej, sen har han ju droppat i värde efter det, även om han har varit ganska bra fortfarande. Så.
Ja. Fast nu med Sarri kanske han får en nytändning.
Är han reggad?
Han var i klubben innan, så det
är lätt. Ja, vad skönt. Skönt för dem. Jag måste, innan vi går ifrån Italien här, jag måste fråga alltså, det här med Roma, Chelsea och Tammy Abraham. Vart har Roma fått pengar nog för att ha en sån deal med dem, den prislappen redo?
Fast är den klar då? Kommer den ske? För att med Roma så har det ju snackat om allt från Asmon till Abraham till rykten om Icardi på lån. Alltså det känns som att, kommer den verkligen lösas?
Nej, men alltså inte, jag har ju väldigt svårt att se det för de här 34 miljoner punden eller vad det är som du har pratat om, att det ska finnas en deal redo. Sen när har en klubb i Italien idag i det här läget är råd att betala 34 miljoner rakt för en spelare?
Fast det kommer väl inte betalas rakt? Slänger du ut det på, säg, 5 års kontrakt, släng...
Oh, ja, i för sig, liksom. I för sig. Så är det väl också i för sig. Men jag menar, utan att ha det som någon sorts lån-köpoptionsaffär.
Ja, nej, men det vore väl en styrkedemonstration i för sig om Roma faktiskt plockar in en sån spelare. Men vill Tammy Abraham till Italien, frågan?
Det borde han, tycker jag. Det vet jag, satt här för ett år sedan när han skulle ryktas bort. Jag pratade om Villa och allt möjligt. Nu är för Villa en ganska kul klubb att gå till med tanke på de satsar, men då vet jag,
Abraham har ju dessutom historia i Villa.
Det är så.
Han var ju där på lån i Championship och smällde dit lite kassa.
Han var på lån där också. Yep. Många ställen har varit på lån. Dessa Championship-lån, man har aldrig koll på dem. Men, och så en annan klubb som vill ha Tammy Abraham enligt upprykten är väl Arsenal, som det pratas lite smått om i alla fall, men det kanske inte så här jättekonkret. Desto mer konkret angående deras nya nummer 10 eller nygamla nummer 10, för nu verkar det ju kunna bli Martin Ødegaard tillbaka.
Oj.
Ja, och det har ju att göra med att då kommer vi till de här tröjnumren med Real Madrid igen här nu, för att han är inte registrerad i La Liga-truppen i år för Real Madrid. Han har inte fått ett tröjnummer, den gode Martin Ødegaard, och det har ju dragit igång då flyttrykten om att han faktiskt ska dra nu, att de ska casha in på honom, för annars hade ju han fått ett nummer, precis som Luka Jovic faktiskt fick ett nummer här också, Gareth Bale och så vidare, som tydligen ska ingå i Carlo Ancelottis planer. Jag behöver inte prata mer än så om det.
Men det är alltså en försäljning på tapeten då, inte någon slags Dani Ceballos 2.0 med...
Ceballos är inte heller reggad.
Fick vi det sagt också.
Men, sägas.
Det är alltså inte snack om något slags andra säsongslån, utan det är rakt transfer på G i så fall.
Ja, men de förskjuter ju bara smärtan på något sätt om man inte bara säljer i sånt fall. Det är den känslan man får. De vill ha in pengar för att eventuellt kunna då få igenom den här Mbappé-övergången innan liksom fönstret stänger, för som truppen ser ut just nu så känns det inte som att Real Madrid kommer bli att räkna med. Åtminstone i Champions League, i ligan så tävlar man ju med andra klubbar om att liksom nedmontera sig själv, och med Atletico ser relativt bra ut fortfarande. Rodrigo De Paul, fantastisk värvning som de har gjort där.
Verkligen.
Typ de enda som har gjort någonting vettigt i det här fönstret. Men ja, Ødegaard i alla fall fortfarande av intresse. Där har jag pratat om James Maddison också, men det verkar som att det är Martin Ødegaard som är prioritet för Arsenal. Jag tycker det här är en jätteklok övergång av Arsenal om de får igenom den. Men jag vet att det finns väl andra som tycker att de hellre borde ha gått på Maddison. Vad säger ni?
Ja, svårt att säga, för jag tycker någonstans att Ødegaards lånesession i Arsenal-udning var ganska intetsägande. Det var inte shit och det var inte good. Men det var någonstans där mitt emellan. Så jättesvårt
typ lite som
säga.
Arsenal.
Ja, exakt.
alltså det kändes faktiskt så här, nej, alltså helt OK, men
ja,
nej, det ingen känns spets.
Det känns jättesvårt, och nu har redan som sagt varit där en vända utan att leverera den här liksom sedvanliga wow-effekten man ser på ett lån innan en klubb bestämmer sig för att ja, men vi, den här spelaren måste vi ha i vårt lag, honom är vi beredda att betala dessa pengar för. Så ja, vet inte, men Madison
hade ju blivit dyr.
Ja, det var väl där någonstans jag skulle landa, att det känns ju som en mer ekonomisk gångbar lösning att gå på en Ödegård, utan att man är lite nyfiken på vad det skulle snackas om för summor där.
Ja, oh, ska jag gissa?
Ja, snälla gör det.
40 miljoner euro.
Ja. Ja, kanske. Tror han är värd så mycket?
Jag tycker han är värd så mycket.
Är inte åldern och så också som spelar in där?
Åldern och att man vet vilken enorm potential det finns där på bara att titta på det han gjorde i Real Sociedad. Det räcker liksom.
Ja.
Mm.
Jag tycker Real Madrid gör ju ett ganska dumt val om det är de som beslutar att sälja, men det känns väl som att det är Ödegård själv som snarare vill se större möjligheter för sig själv att utvecklas och faktiskt bli någonting i Arsenal än i Real Madrid, där Kroos, Casemiro och Modric båda är en liksom förbannelse och välsignelse i ett, den här heliga treenigheten på mittfältet som inte går att peta, men som också är fruktansvärt bra fortfarande. Men det innebär ju också att det finns spelare där bakom som aldrig kommer få möjlighet eller få chansen.
Mm.
Och dessutom med unga spelare som Antonio Blanco och så vidare som klivit upp från ungdomsleden och imponerat, så finns det inte riktigt plats för Ödegård kanske där. Och nu har Isco ju fortfarande kvar dessutom. Bara en sån sak.
Ja, just det.
Ska väl få en ny chans under Ancelotti, vad det verkar. Det är många som, många som ska få nya chanser under Carlo Ancelotti. Det blir jättespännande att följa detta. Vidare då. Arsenal ska ha en ny andra keeper också. Vi får se om det blir något med Aaron Ramsdale där eller inte. Marcel Sabitzer. Hans namn har vi kanske inte nämnt på ett tag. Det pratades ju mycket Tottenham och lite Arsenal där också ett tag. Nu verkar det ju bli Bayern München för honom, österrikiska landslagsmannen. Allt närmare då en Bayern-flytt från Leipzig. Kanonvärvning, säger jag, av Nagelsmann, och bara plocka med honom. Det finns väl inte mycket annat att säga om det, eller?
Nej, det är väl bara sedvanligt Bayern-mobbar-beteende och bara rensa de andra klubbarna på stjärnorna och sen säga lycka till, nu tänker vi vinna ligatiteln.
Det är den enda klubb jag, om vi ska hoppa tillbaka till det här Timo Werner-frågan, det är den enda klubb jag kan se skulle plocka in Timo Werner där fönstret. Det är ju Bayern München.
Skulle man inte kunna se Werner som en Haaland-ersättare i Dortmund också, kanske?
Daniel Malen är ju redan där.
Han var väl en Sancho-ersättare. I och för sig är han ju mer av en striker-typ än vad Sancho var. Men,
på något sätt har man väl också egna leden där också i Moukoko till exempel, som väl ska få mer speltid och så vidare i Dortmund. Och har ju mycket ungt och spännande, så att jag tycker Sancho-försäljningen skadar dem inte på så sätt, tycker det finns spelare där som kan kliva fram och axla den rollen.
Absolut. Jag bara slänger ut den där, jag vill plantera det lilla fröt att
Werner i Dortmund,
någon slags halvbytesaffär där med Haaland till nu kommer
ju Haaland kommer in. Vi kan ju stänga Chelsea-dörren för Haaland nu.
Det får vi väl göra. Det han ju inte själv.
Det finns väl bara en dörr kvar nu,
va? Klart.
Fast Haaland går väl ingenstans i år. Alltså, Raiola kommer inte tjäna tillräckligt på det i år. Går han för den skiten, alltså, det funkar ju inte. Det är ju bättre att sälja honom nästa år för klausulen, och sen så kan han få mer i fickan. Alltså, rent ekonomiskt är det ju en fördelaktigare deal för honom och för spelaren om han faktiskt går för klausulen och inte är någon budkrig nu.
Ja, men precis, så att det blir liksom att den som kan betala agenten mest får honom snarare än den som kan betala klubben mest.
Exakt.
För att det var det jag tänkte också med City, att det är inte bättre att bara slänga de 1,5 miljarderna liksom rakt på Dortmund och Haaland istället.
Absolut.
Men det skulle kanske inte gås med på ändå.
Nej, det behövs ju en ersättare nu, men det är ju klart som du säger att det hade varit en perfekt lösning och slänga dem på Haaland istället. Jag ser absolut som den övergången som logisk, men om det blir, de får väl någonstans välja då liksom direkt framgång med Harry Kane nu, eller och vila lite på det och gå all in på Haaland nästa säsong.
Först, ja, men alltså, om de skulle plocka, det är intressant för sig, om de skulle plocka Kane nu och Chelsea har plockat Lukaku, vad ska Haaland göra?
Real.
Ja, typ.
Ja, men de tar ju Mbappé. Antingen just gratis eller vad ska Erling Braut Haaland göra?
Eller, är det väl United kanske?
Ja, i och för sig Cavanis kontrakt har gått ut där, ja, och sen.
Ja.
Ja.
Ja, det är en, det är många många olika brickor och massor.
Ska man räkna bort Liverpool?
Känslan är väl att man kanske borde göra det, men jag gör mig säkert impopulär i Liverpool-kretsar nu, men jag har sagt nu under ett tag att jag tycker att det har varit intressant att se Liverpool spela med en renodlad striker tillsammans med Mané och Salah istället för Firmino i den här lite mer tillbakadragna rollen. Det har varit väldigt intressant att se vad det blir ut utväxling.
Mm, alltså Firmino känns ju också som, jag tycker han är fruktansvärt bra, men det är också så att han har ju inte kommit upp i den nivån.
Det är absolut inte det jag säger innan han blir allt för arg, men jag säger att det har varit intressant att se en riktig
absolut, absolut, det tror jag inte kommer att förarga någon i Liverpool-krets faktiskt.
Det är sant.
Vi kan ju, vad heter det, om det nu mot förmodan skulle vara, kan vi ju bara slänga in att Virgil van Dijk förlänger med Liverpool till 2025, och med det så är alla Liverpool-fans glada igen.
Ja.
För det finns ju ingenting att ifrågasätta med den förlängningen, även om han har varit skadad ett helt år, så är det ju en fruktansvärt bra mittback.
I form världens bästa mittback.
Ja, alltså det, där finns ju diskussionerna, men vi ska inte ta dem, för nu kommer jag förarga Liverpool-fans istället. Vi får se vad Sergio Ramos gör i PSG, säger jag. På tal om andra backar, kanske inte riktigt på den världsklassnivån, men Ludde Augustinsson, han ska ju lämna Werder Bremen. Bremen har bekräftat att han inte är med och tränar med laget här, för att han ska göra en flytt till en utländsk klubb.
Tack och lov.
Ja, och det är ju inte vilken klubb som helst vad det verkar. Vi får credda våra kollegor på Expressen där, som väl var först med den här nyheten. Sevilla,
ja,
intresserade. Och jag tycker det här är så kul.
Ja, det kittlar 100%.
Sen är det ju bedrövligt för landslaget, med tanke på att han kom på ett andra val.
Mm.
Ja.
Bakom Acuña. Men han kan ju ändå få sin speltid där. Escudero ska ju liksom skifflas ut nu, har kommit i åren lite. Är väl där också han ska ersätta då.
Mm.
Vad häftigt ändå. För ja, det är ju, alltså det är en fantastisk klubb, en fantastisk stad. Om man får den övergången, så är det ju kanon för Ludde Augustinsson, säger jag.
Ja, 100%. Det är en fantastiskt spännande klubb, och det kittlar till på alla sätt och vis här. Men om vi ändå ska passa på att vara lite negativa, så...
Ja, då är det ju speltiden, eller?
Ja, absolut, absolut. Och med det sagt så kändes det länge som att Ludvig Augustinssons karriär, det var liksom upplagd utifrån någon slags mall. Han fattade rätt beslut hela tiden när han gick först och mellanlandade i Köpenhamn och gjorde det så pass bra där, och sen mellanlandade han i vad som på den tiden var någon slags mittenklubb i Bundesliga. Sen kände det sig som att han skulle kunna välja och vraka lite därifrån, och nu när man kan ju såklart, man måste ju ha i åtanke att han har varit skadedrabbad och allt det där, fått mycket av sin tid i Werder Bremen förstörd på grund av det. Men nu känns det ju nästan lite som en panikflytt, i och med att det blir degradering och att han därmed helt enkelt får nöja sig med att vara inledningsvis ett andra val i Sevilla.
Mm. Blir det intressant om det nu blir Sevilla verkligen, att se Ludde Augustinsson i La Liga. Och det vet ni ju alla, ni som har koll på mig, att det gör mig glad med nya svenskar till La Liga. Lyssnarfrågor på det, tycker jag. Glenn Hägg säger, skit i att prata PSG, snacka om Lille istället, sönderköpta frågetecken. Ja, alltså, de blev ju
väldigt ledsamt.
Ja, men är de sönderköpta då? Än?
Nej, men man förlorar ju en del tongivande spelare, samtidigt som PSG liksom ska promenera hem ligan bakbundna och allt vad det är.
Det skulle de gjort förra säsongen också. Det, alltså, det här PSG-projektet är ju inte byggt för att vinna ligan, det är ju byggt för att vinna Champions League. Så att, men sen, alltså, om de inte lyckas vinna ligan nu, så då är det ju någonting som är väldigt snett.
Mm.
Men det är ju trist. Jag menar, Milan har gjort en dundervärvning i Maignan.
Ja,
målvakten.
Verkligen.
Riktigt bra värvning där. Man blev av med Donnarumma. Tråkigt för Lille dock, som sagt, att när man tar den här ligatiteln, och det är klart att fler får upp ögonen för spelarna där då.
Ja, alltså, det tråkigaste i Maignan-fallet är ju vem de tydligen ska titta på som ersättare. Nej, jag syftar inte på Robin Olsen här, utan jag syftar
det
på...
Det var ju vikt åt honom den platsen.
Ja,
det,
men de tittar på Joel Robles av någon oförklarlig anledning. Varför? Har de inte sett Joel Robles spela fotboll? Alltså, varför skulle de överhuvudtaget, någon sansad människa, vilja ha Joel Robles som ersättare? Nej, den...
Oerhört konstigt.
Ja, den dök upp här liksom i ett flöde att han var på tapeten för Lille, men jag förstår överhuvudtaget inte varför de skulle vara intresserade av honom.
På tal om Lille så öppnade ju Fonte där för att välkomna Cristiano Ronaldo till laget och återuppta den gamla rivaliteten där mellan. Det tyckte jag var kul.
Mäktigt ändå det hade varit.
Absolut.
Det hade varit hur fint som
ja,
helst.
Ja, faktiskt.
Då kan vi inte kalla dem sönderköpta nu.
Here we go, säger jag.
Ja, men,
kan vi prata angående PSG, en av de värsta grejerna med Messi och så, det här att det är Messi och sen är det liksom ett litet i på tröjan, den här lilla pricken, alltså varför?
Ja, men den kör ju många klubbar också, den har man ju sett på gamla Real-tröjor och sånt med, den stör mig.
Jag får inte i ögonen av att det är 30 och sen Messi på
att
det sättet.
30 stör mig också. Men lilla iet har jag inga problem med, måste jag ärligt att säga.
Jag har många problem där.
Ja, jag är helt i Babylonas ringhörna på denna.
Nej, jag tycker små, alltså jag tycker värsta är när du börjar namnen på tröjan med en liten bokstav. Mm. Där stör mig som bara.
Ja, det är också
men i namnet där tycker jag att det är fine.
Det är bara extra tryck också. Det var väldigt mycket. Du har ju sparat in pengar på att inte ha pricken. Det är ju det är fel på alla håll och kanter.
De där gänget i Qatar, alltså de tröjor bara slösa tryck här.
Unna dig en prick över iet.
Ja, precis. Här har vi råd med en prick över iet.
Ett långfingert FFP.
Verkligen. jag tänkte faktiskt fråga, hur många månader ger ni Lionel Messi innan han hunnit blondera sig igen?
Oj. Ja, det är
en och en halv.
Ja, en och en halv.
Absolut.
Jag säger tre. Ja. Ändå att han håller sig ett tag.
Ja, kanske. Det är nästan som man får starta någon slags... Går det att spela på detta?
Jag vet inte.
Tycker vi kan köra en intern betting pool på det.
Måste ju tajmas också med någon av Neymars fester.
Mm, just det.
Så om de tre när syster år?
Ja, men det är väl på våren.
Ja, han själv fyller också i...
Tror ni Messi också kommer vara skadad då?
Ja, det är ju inte alls omöjligt.
Möjligt.
Ja.
Ja, det ska bli kul att se hur de påverkas av den här, för det är ju liksom, det är ju väldigt icke-Lionel Messi hela liksom.
Absolut.
Alltså PSG-livet på något sätt.
Det finns en del som kan fästa i PSGs dag just nu, det kan vi nog slå fast.
Men jag är ju ledsen på vad de gjort med Keylor Navas till exempel. Han förstördes ju på ett halvår där.
Du tänker ju ändå på det blonderade håret.
Ja, men ja, precis. Han var liksom en liten, timid, snäll karl när han spelade i Real Madrid där. Och då var det ändå Real Madrid han var i. Och nu ska, sen var han i halvår i PSG och sen såg man honom, jag vet inte, twerka på Neymar fester och grejer och så kände man, nej, vad gör ni, vad har ni gjort med Keylor? Det var ju känslan.
Måste inte de sälja någon spelare? Så börjar det inte bli
Kylian Mbappé.
Ja, Kylian. Jag tänker, borde inte någon klubb snappa upp Mauro Icardi på någon lån?
Ja, just det, han är kvar.
Han kan inte få någon speltid. Du har Moise Keane också som, jag menar...
Ja, han är väl tillbaka
i Everton
nu.
Det var inget.
Ja. Han är tillbaka.
Ja, han är tillbaka. Jag har sett honom på första säsongen.
Ja, då så.
Ja.
Det är mycket så här spelare som går tillbaka, man inte tänker på att de har gått tillbaka.
Ja.
Typ Minamino. Har ni tänkt på att han är i Liverpool igen?
Ja, faktiskt.
Ja, då är det.
Gick att följa på Sportbladet Play.
Ah, till och med där. Just det, vi sänder den, ja.
Yes. Eller Sport på det plus var det faktiskt.
Ja, just det, om vi ändå ska komma in på liksom intern reklam här. Ni har väl inte missat att Premier League-bibeln och Liga-bibeln, jag ska be om ursäkt för att den gick alltså i tryck då innan Lionel Messi-nyheten kom. Så att jag kan ha tippat Barcelona som etta i mitt tabelltips där och min krönika är skriven utifrån att Messi blir kvar. Men jag hoppas att det finns lite trevlig läsning oavsett, men jag hoppas ni har förståelse för detta om ni norpar ett ex idag, för den kommer faktiskt ut i butik idag. Liga Bibeln från Sportbladet och dessutom PL Bibeln som sagt.
Ut. Kan vi varmt rekommendera. PL Bibeln har jag hunnit sätta tänderna i, den andra har jag förklarliga skäl inte hunnit ge mig in på än, men det blir säkert bra.
Vi får dem ju faktiskt senare till redaktionen än vi får dem till, när de kommer till butik, sjukt nog.
Oj.
Ja, på grund av posten. Inget ont om posten i övrigt ska sägas. Frågor ska vi tillbaka till. Och den här tyckte jag var kul, som Swedish Magpie har noterat, att Santiago Munoz är på väg till Newcastle. Tankar kring det? Och nej, det är inget skämt, profetian ska snart uppfyllas. Och för er som undrar vad som är roligt med det här, så är det ju den här gamla Goal-filmen som kom med då den unge mexikanen Santiago Munoz som flyttat till Newcastle och gjorde karriär.
Munoz
hette han väl?
Ja, i filmen tror jag han hette det.
Nej, det gjorde han ju.
Ja.
Nej, vad tråkigt.
De vi fortfarande är jättenära. Nu spinner vi vidare på det.
Ja, i alla fall. Och sen goal 2 kom sen när han skulle spela i Real Madrid. Och det var cameos från varenda Madrid-spelare där. Thomas Gravesen bland annat var med på den tiden.
Just det, Gravesen.
Goti var med i den filmen dessutom. Och Raul och Beckham och allt vad det var. Men nu har alltså Newcastle i verkliga livet hittat en fotbollstalang borta i Mexiko som heter Santiago Muñoz som de ska värva. Och det är ju så vackert. Ja. Jag hoppas att det är bara baserat på filmen. De har gett sig in i det här.
Det är det första man får göra som scout för Newcastle. Se den här filmen och sen gör någonting av detta.
Så den hoppas vi verkligen går igenom.
Alla möjliga och tillgängliga tummar för det.
Ja. Vidare här i frågelistan. Zachary Dratva frågar mycket fokus kring Lukaku. Inter såklart, men nu går Locatelli snacket i Italien. Det har vi pratat om. Men hur går det för våra danska vänner Joakim Mähle och Mikkel Damsgaard? Några nyheter på den fronten? Har du hört något om det, Babylona?
Nej, det har varit osedvanligt tyst där. För jag var ju, jag tror som de flesta, redo att se väldigt många rykten där efter EM. Men det har inte varit någon snack. Så frågan är om man lyckas behålla dem.
Mm. Det känns som att det borde ha blivit mer. Men det var väl Damsgaard satt ju liksom, Sampdoria satt väl och bara liksom njöt när han gjorde det han gjorde under EM.
Ja, men verkligen.
Det har väl flutit förbi något rykte om PL-flytt för Damsgaard, vill jag minnas. Runt 30 miljoner euro.
Brentford kanske?
Ja, det hade jag varit. Nej, men jag tror faktiskt det var Tottenham och Leeds som nämndes i den svängen.
Hoppas man ju att han väljer Leeds i så fall. Ja,
vad ska Tottenham med honom till?
Ja, jag vet inte. Men jag ska säga så att det var inte allt för trovärdiga källor. Men då fick vi svara på frågan lite i alla fall.
Det fick vi.
Ja, nej, men det har varit väldigt tyst. Och sen Atalanta behöver inte sälja, så Mähle är ju kvar. Ja.
Vi norpar en fråga till här, Nicke, som frågar vilken klubb plockar in Nainggolan, Diego Costa och David Luiz. Borde vara den ultimata trion att plocka in. Och då är en annan lyssnare, Viktor Granbrandt, som säger att Nainggolan såg ut att vara klar för Royal Antwerpen enligt Romano. Mm.
Mm-hmm. Raja skippar Cagliari den här gången.
Trist tycker jag.
Ja,
hitta sina rötter.
Det kanske är bra för Cagliari dock.
Ja, så kan det ju vara i och för sig. Detta fina Cagliari som man hyllar en gång men som har glömts bort lite här nu av förklarliga skäl.
Där har de ju lite kaos med Nathan Nandes som inte vill åka och träna med laget. För han har ju blivit lovad att få gå. Och där pratas det om att Inter ska vara en möjlig klubb då, som han ska till.
Det hade du inte sagt nej till.
Nej, alltså jag vill ju ha Nandes. Du och jag hypade ju honom.
Ja, men precis. Ja, men det vart ju inte mycket av det där vi hypade för 2 år sedan, men vi hypar det fortfarande.
Ja, men någonstans gör man ju det. Jag är en sån här spelartyp man ändå tycker om. Ja. Men ja, det är väl ifall... Jag är svårt att se att inte lyckas lösa den om man inte hittar någon väldigt förmånligt räkneknep där. Mm.
Diego Costa och David Luiz då, vad säger vi om dem? Diego Costa har ju verkligen suttit där ute på savannen och häckat ganska länge nu utan att hitta någonting.
Jättekonstigt.
Alltså, jag tycker också det är jättekonstigt.
Det var väl redan vid årsskiftet som han blev klubblös.
Ja.
Ja, men alltså han borde ju ha gått till typ Al-Ittihad eller någonting.
Ja, ja.
Alltså så här, någonting annat, eller typ till Kina eller vad som helst. Någonting borde ju ha materialiserats, men det har inte hänt någonting.
Det senaste jag läste om Diego Costa var nog faktiskt bara i dagarna. Det var, nu kommer jag inte ihåg exakta klubben, men det var en brasiliansk klubb i alla fall. Så landsförrädaren är på väg tillbaka.
Ja, just det.
Man vill ju att han ska spela fotboll i alla fall. Det är ju väldigt
Det tycker jag verkligen att han borde göra. David Luiz, då, har vi hört något om honom?
Om det hade varit, säg 14 år sedan, så hade han ju varit i Milan med det här laget.
David Luiz?
Ja.
För 14 år sedan?
Ja.
Var inte
lite sådär precis efter sin peak. Och,
hur gammal var David Luiz för 14 år sedan?
Nej, jag menar inte att han skulle vara för 14 år sedan. Jag menar Milan, deras
Milan för 14 år sedan. Ja, det var där siffrigt spelet då.
14 år sedan kanske fel, men 10 år sedan.
Han var 20 för 14 år sedan.
Ja.
Ja, då var han ju ändå ganska aktuell för allt möjligt, var han inte det?
Jo, det blev en märklig diskussion om detta.
Ja, men då, vad hade David Luiz, 14 år? Det är väl ungefär samma klubb? Nej. Ja, men det känns ju som att efter liksom alla storklubbar han har varit i, så på något sätt så är det väl läge att sadla ner lite. En MLS-flytt hade ju inte förvånat till exempel.
David Luiz har absolut en pengastin flytt i sig innan han lägger av.
Ja, det borde han ju ha.
Det känns inte som MLS då vore en... rätt nivå någonstans också. Och sen, där kan man ju bygga på hela marketingplojen kring dem. Men han är ju lätt att marknadsföra. Exakt. Karaktäristiskt utseende och hela den biten också. Ja.
Han har ju
och en fin passningsfot.
Ja. Ja. Alltså skulle få tid att använda den dessutom. Liksom.
Men... Exakt, och du behöver inte tänka på det defensiva lika mycket.
Kan bli skådis i där de kör någon slags real life version of The Simpsons också.
Ja, om de gör en sån.
Exakt, det, det måste de göra.
Då är det sidejobb av...
Peppar låter aldrig ske, men då är han ju ganska självklar. Han hade ju auditionat för den rollen själv.
Absolut.
Jag sitter ju lite och hoppas på att det kanske blir någon flytt för typ Kurt Zuma eller Rüdiger trots allt från Chelsea och sen att han tar en tredje vända. Ja. Hade varit fint ändå. Vad hände med Kondé?
Jag tycker att han och Lukaku och alla de här som kommer tillbaka.
Ja. Vad hände med Kondé förresten? Skulle inte han till Chelsea?
Jag tror att Sevilla vill ha mer pengar än vad Chelsea har bjudit hittills. Det är det senaste jag läst om det.
Rimligt någonstans. Av Sevilla skulle jag säga då.
Någonstans runt 65 miljoner euro det senaste jag läst. Runt,
högst rimligt Kondé. Pris för Jules Kondé. Säger jag. Men det lär väl inte bli något då eftersom att Lukaku har tagit en hel del av Chelseas budget, måste vara att de har det ganska gott ställt på de brittiska öarna. Till skillnad från i Sydeuropa. Med det sagt så hinner vi nog inte så mycket mer än så idag. Otroligt trevligt att ha er med. Tack Babylona, tack Felix och tack alla lyssnare. Sillypodden kommer naturligtvis tillbaka nästa vecka. Nu närmar det sig slutet av transferfönstret, så att ha det gott dess så hörs vi. Hej då!
I think I worked for 16 years here in England. And I deserve a bit more credit than wrong information.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.